Radio SRF den 28 oktober 2016. Ny rapport vill öka kunskapen om syntolkning.
Agenda 2030 diskuterades när SRF arrangerade seminarium.
Internationella gäster på SRF-kansliet.
Och snart kan norrmännen köpa tågbiljetter i automater som pratar.
Här i Sverige?
Nej, i Norge.
Jaha. Välkommen till Radio SRF. Jag heter Joakim Kohlman.
Och jag heter Caroline Gollungberg.
Hur mår du?
Bra, din lilla clown. Vad du håller på och skämtar så här på fredags eftermiddagen.
Ja, men det jag känner så här längtan efter helg. Jag tänkte att man måste göra det lite lättsamt ändå.
Det låter som att du mår bra. Gör du det?
Jag mår ganska bra, mår faktiskt. Bra. Ja, det tycker jag. Men alltså, den här veckan är jättekonstig. Vi har aldrig spelat in radion så här sent.
Jag tycker att det är ganska trevligt faktiskt.
Ja, det är det. Fast lyssnarna har ju suttit och väntat och ja. Och så hade vi ett jättekonstigt personalmöte i måndags.
Det var så himla spännande. Alltså, fatta vilken kompetens av språk vi har här på kansliet. Det förvånade mig verkligen.
Ja, det pratades engelska och spanska och lite allt möjligt, förutom svenska.
Ja, vad var själva grejen då?
Själva grejen är ju att vi har träffat de länder där vi har partnerprojekt heter det kanske.
Och de var som är på vårt personalmöte. Och det var helt fantastiskt. Vi hade liksom personal från kansliet som satt och tolkade på alla möjliga språk. Det var en som tolkade från svenska till spanska, en från svenska till bosniska och en mellan spanska, engelska, svenska. Ja, helt otroligt.
Ja, det var faktiskt, det var helt fantastiskt var det.
Ja.
Och så mycket folk som har vimlat här på kansliet de här sista veckorna, jag har aldrig sett så mycket människor.
Nej, inte jag heller. Det var i och för sig längre tidsaspekt att se till, men nej, helt fantastiskt kul. Det är nästan så att man har vant sig vid det lite grann nu.
Ja, det blir tomt för nu har de åkt hem allihop.
Ja, jag kommer ju sakna dem lite grann.
Ja, men då får du får ju lobba så att du får ta och åka typ till Nicaragua eller så och hälsa på kanske.
Fatta vilken spännande reportageresa det hade varit.
Eller hur? Jag skulle jättegärna vilja åka dit.
Ja.
Syntolkning. Att få beskrivning av till exempel det som händer i en film eller på teater är ämnet för en ny rapport som Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har tagit fram tillsammans med universiteten i Lund och Stockholm. Syftet med rapporten är att öka kunskapen om syntolkning och att inspirera till forskning, utveckling och debatt. Henrik Götesson, intressepolitisk handläggare på Synskadades Riksförbund, har läst rapporten.
Ja, den ger ju man kan säga en övergripande bild av vad syntolkningen är och hur syntolkningen skulle kunna utvecklas också. Den ger flera intressanta perspektiv. Forskares erfarenheter finns, men också hur det fungerar i praktiken. Utbildare av syntolkar skriver och användare har också skrivit, alltså blinda och synsvaga personer som själva använder syntolkning och som på olika sätt intresserat sig av det. Det finns också ett kapitel där man går in på hur seende och synskadade ser inre bilder och hur seende och synskadade använder gester. Så det är ett stort tvärvetenskapligt projekt skulle man kunna säga, där väldigt många perspektiv kommer fram och vävs samman. Och det är det jag tycker är så intressant med den här boken.
Det här med gesterna, kan du utveckla det lite grann?
Ja, det kan ju vara bra att ha förståelse för. Jag menar, många filmer innehåller ju gester och ska man då syntolka så kan det kanske vara bra att ha förståelse för att man som synskadad inte använder lika mycket gester som seende och att man kanske inte heller fått intryck av vad gesterna betyder på samma sätt. Men det kan också ha står lite underförstått, ett habiliterande syfte. Att om man får höra mycket om vilka gester som används av seende personer när man går på till exempel film eller när man blir ledsagad eller så, så kanske man kan ha chans att ta efter och stimuleras av det och sedan träna in gesterna faktiskt. Och det är ju intressant.
Så det skulle kunna innebära till exempel att man inte bara talar om hur gesten ser ut utan också vad den menar eller vad den ska betyda?
Ja, det diskuteras ju ganska mycket. Hur mycket ska en syntolk uttrycka? och så. Ska man till exempel bara säga hur en person ser ut, eller ska man säga att personen blir chockad till exempel? Det finns ett sånt exempel i boken. Och det finns inga jättebra svar, men just att de här frågorna kommer upp tycker jag är jättebra. Och också som det står, att ett av målen med boken är att göra syntolkningen mer känd. Och det tror jag är viktigt. Jätteviktigt faktiskt. Just att det är en akademisk bok också. Den har getts ut av Lunds och Stockholms universitet och Linköpings universitet samt MTM då. Det tror jag gör att det finns möjlighet för syntolkningen att få en ökad status i Sverige. Hoppas jag i alla fall.
Finns det någon samlad bild i den här rapporten om hur syntolkningen borde utvecklas i framtiden?
Att den bör få ett bredare perspektiv. Det handlar inte bara om kultur och film och teater och så, utan det kan även handla om när du går ut på stan med någon, du kanske vill ha något beskrivet och så. Eller det kan handla om till exempel att få en komplicerad formel beskriven som det står på ett ställe. Så att, ja. Men också att tekniken som används för syntolkning måste vara tillgänglig och lättanvänd. Och så är det ju tyvärr inte alltid just nu.
Tror du att en sån här rapport kan öka möjligheterna till exempel mer syntolkning i tv?
Jag hoppas det. Just nu så utreds det ju vilka krav som SVT ska få nästa år och nästa år igen. Regeringen ställer ju krav på hur mycket som ska vara syntolkat, ett minimikrav då. Och det är ungefär ett par procent av det antal timmar som sänds, 3% tror jag det. Och vi hoppas ju på att det ska öka och att man också ska börja syntolka utländska filmer, vilket man inte gör idag. Bara svenska filmer som syntolkas när det gäller tv. När det gäller biosyntolkning så har vissa utländska filmer tolkats nu under året faktiskt.
Förutom den här rapporten, vad händer just på syntolkningsområdet just nu?
Det är ju allt fler filmer som ljudspårssyntolkas. Alltså att man ska kunna använda sin mobiltelefon då och gå på bio och så. Tyvärr så har det under senaste tiden varit problem med flera av de appar som används. Det finns ju framförallt två stycken, MovieTalk och Voice Vision då, som man kan ladda ner i sin telefon. Men tyvärr så har det varit strul med båda de här lösningarna och vi bevakar den frågan och försöker få till stånd bättre lösningar. Mer än så kan jag inte säga just nu, men vi har nära kontakt med Filminstitutet som är huvudansvarig för det här och som delar ut bidrag då till den som vill, filmbolag och så, som vill göra ljudspårssyntolkningar. Än så länge finns också möjlighet att söka bidrag för livesyntolkningar av filmer. Och det måste du få göra, alltså att du syntolkar en film direkt, en syntolk gör det för en grupp.
Det har ju varit en ganska omdiskuterad fråga där flera SRF-distrikt har varit oroliga över att det här bidraget helt ska försvinna. Hur ser det ut där nu?
Alltså de har ju sagt att så länge inte lösningen är tillräckligt stabil så kan man inte fasa ut det, men samtidigt så vill man ju från Filminstitutet göra det också, kanske redan nästa år. Men jag menar, så länge det inte fungerar så kan ju inte vi stå bakom en sån idé. Det kan vi inte. Och det är väldigt synd, för att vi har förstått i en del andra länder så har man istället så att biografen och mottagare och så. Det är inte säkert att det här svenska systemet är den mest ideala lösningen, men ja, det finns mycket att fundera på. Mm.
SRF har länge talat om att ta fram en policy för vad organisationen tycker när det gäller syntolkning. Finns det något nytt att berätta där?
Frågan behandlas av förbundsstyrelsen.
Och det finns ingen tidsplan i nuläget?
Nej.
Ett av kapitlen i rapporten är skrivet av Josefin Bergstrand, politisk sekreterare på Unga Synskadade. Hon berättar om US medverkan i rapporten.
Vi har skrivit, det är ju två frågor som ställs i varje kapitel, och det är ju: varför är syntolkning viktigt och vad gör ni i det här fallet US då för att påverka i syntolkning? Och vi gör ju ganska mycket som vi har försökt beskriva med de referensgrupperna vi sitter i och vilka kontakter vi har och sådär. Och sen har vi också då beskrivit vad vi tycker är viktigt och varför. Och självklart så har vi ju rättighetsperspektivet att kunna ta del av kultur på samma villkor som andra. Och det är jätteviktigt. Sen skriver vi lite grann också om att det är socialt viktigt. Det är ett socialt syfte att få saker syntolkat. Till exempel att man kan delta i diskussioner i skolan eller på jobbet om tv-program eller filmer när man har kunnat se dem på samma villkor.
Hur viktig är den här sociala aspekten för era medlemmar, tycker du?
Den är jätteviktig. Jag tänker de här stora snackisarna, till exempel Melodifestivalen, som inte bara handlar om musiken utan är så mycket mer runt omkring. Om inte våra medlemmar får det syntolkat så är det svårt att hänga med i de diskussionerna. Med pausshowerna som är, eller med programledarnas kläder, eller vad de hade på scenen i olika nummer. Det är jätteviktigt, och det är så mycket prat om tv-program och filmer och kultur och sådär i skola och på jobb och i olika sociala sammanhang. Och då, det är en jätteviktig pusselbit för att kunna vara med i de sammanhangen.
Vad tycker du är det viktigaste som framkommer i den här rapporten?
Ja, jag tycker den är väldigt bra överhuvudtaget. Det är väldigt mycket intressanta reflektioner. Någonting som jag tänkte på när jag läste den är att den tar ett väldigt samlat grepp om syntolkning. För syntolkning är ju egentligen ganska enkelt. Alltså det handlar om att tillgängliggöra visuella intryck för personer som inte ser. Men det är ganska komplext inom det. Alltså vad ska man syntolka och hur och när och hur mycket värderingar får syntolken lägga in och sådär. Och jag tycker att man reder ut de begreppen väldigt bra i rapporten. Och också gör det ganska tydligt vad är syntolkning och varför behövs det. Och man har fått med så många perspektiv på det. Och det står bland annat att målet med den här rapporten är att uppmuntra till utveckling och debatt om syntolkning. Och jag tycker man ramar in det väldigt bra. Det är verkligen ett samlat grepp om syntolkning.
Tror du att den här rapporten kommer att kunna göra någon skillnad för syntolkningen i Sverige?
Ja, det tror jag. Jag tror den stora grejen nu är att sprida den och se till att folk läser och tar till sig av den. Vi kommer ju använda den inom US som stöd för vårt arbete. För den stämmer ju väldigt väl överens med mycket av det vi tycker och tänker och vill göra. Så jag tror att bara man får spridningen på den så kommer den absolut kunna göra skillnad.
Det sa Josefin Bergstrand på Unga synskadade som har skrivit ett av kapitlen i rapporten Syntolkning, forskning och praktik. Rapporten finns att ladda ner som pdf-fil från MTMs hemsida samt som talbok i Legimus. En version av punktskrift är under produktion.
Kommer ni ihåg millenniemålen? År 2000 så skrev de flesta länder i världen på ett kontrakt där de lovade att följa de här målen som skulle göra världen till en bättre plats. Problemet var bara att man inte riktigt hade inkluderat personer med funktionsnedsättning. 2015 fasades millenniemålen ut och ersattes av Agenda 2030. Meningen nu är att alla länder tillsammans ska genomföra de nya 17 målen. Flera av dem innebär inkludering och bättre möjligheter bland annat för personer med funktionsnedsättning.
Och i veckan så arrangerade Synskadades Riksförbund ett seminarium för att prata mer om Agenda 2030 och hur man vill jobba framåt. Representanter från många länder och funktionshinderorganisationer fanns på plats och vi passade på att intervjua en av talarna, Charlotte V. McLean-Nalpo från Världsbanken. Hon tycker att arbetet med Agenda 2030 och inkluderingen av personer med funktionsnedsättning är viktigt eftersom att det rör så många människor.
So I mean, I think for me the importance of disability inclusion is that we're not talking about an insignificant population. We're talking about at least 1 billion people and probably more. If we had better tools to assess disability, to figure out where people with disabilities are, I'm sure that number would be much higher.
Hon säger att det viktiga när det gäller att inkludera personer med funktionsnedsättning är att komma ihåg att vi inte pratar om en marginell del av befolkningen. Vi pratar om minst 1 miljard människor och antagligen mer. Och alla är en viktig del av samhället.
Well, I mean, the bank is obviously one of the key organizations, if you want, in terms of development. And so I think our contribution is to ensure that we walk the talk as well, so that we include disability into our projects, but also that we share those expertise where we have had success.
På frågan om vilken roll Världsbanken spelar i arbetet med Agenda 2030 svarar Charlotte att de är en av nyckelorganisationerna när man pratar om utvecklingsarbete. Hon tror att de kan bidra själva genom att försäkra att de lever som de lär och att inkludera funktionshinderperspektivet i deras projekt. Om målet är en värld utan fattigdom så vill de säkerställa att man då också inkluderar personer med funktionsnedsättningar, säger hon. Och hon tror att vi redan har börjat se framsteg i arbetet med Agenda 2030.
Well, I mean, I think we've already started to see progress. I think the fact that we're all here in Sweden, you know, not even 2 years after the SDGs were adopted, is an indication that people are thinking about it and people are beginning to look at how they can be part collectively of implementing it. So I think we've begun to make progress. I think what we're going to have to be very diligent about is that we don't drop the ball.
Det faktum att så många av oss är här nu idag i Sverige och pratar om de här frågorna mindre än 2 år efter att målen antogs, det är ett tecken på att människor börjar fundera på hur de kan vara en del av att göra Agenda 2030 till verklighet, säger hon. Och vi måste också vara flitiga och inte släppa den här bollen, för det är ju ett tag kvar till år 2030.
Som några av er kanske har märkt i våra sociala medier så har vi haft fin besök på kansliet av långväga gäster den här och förra veckan. Det är flera representanter från våra internationella partnerorganisationer i Rwanda, Tanzania, Ghana, Namibia, Nicaragua och Bosnien-Herzegovina som har varit här. Vi har pratat om hur vi tillsammans kan jobba framåt i våra frågor och byta erfarenheter. Vi passade på att fråga 3 av dem om vilka de största utmaningarna för personer med synnedsättning i deras länder är.
My name is Peter Anoma Kodie Kwesi. People call me Peter K for short. I come from Ghana.
Peter Anoma Kodie Kwesi, eller Peter K som många säger, jobbar som programsamordnare för African Union of the Blind med ansvar för mänskliga rättigheter. Han kommer från Ghana men bor nu i Nairobi, Kenya, och jobbar för att förbättra situationen för personer med synnedsättning i hela Afrika.
A number of persons with visual impairment are not in school, and those even who are in school are also not getting access to materials that will help them to be part of the regular schools.
Han menar att det största problemet generellt är att många personer med synnedsättning inte ens går i skolan. Det som gör det får de oftast inte tillgång till hjälpmedel för att kunna delta i undervisningen. I de flesta afrikanska länder finns inga policies för att undervisningen ska vara inkluderande för alla elever. Men de länder som väl har en sån policy följer den oftast ändå inte.
You know, conflict zones bring a lot of disabilities. In Africa we have some countries that are having some conflict, like
på många håll i Afrika pågår det konflikter, till exempel Sydsudan, Burundi och Etiopien. Och i de här konfliktzonerna blir förutsättningarna ännu svårare för den som har en synnedsättning eller en annan funktionsnedsättning. Till exempel att få den rätt till service och hjälpmedel som de behöver. Och om man inte kan arbeta så har man inte heller råd med en advokat som kan hjälpa en att ta strid för ens rättigheter.
Yes, so currently we partner with SRF and to deal with human rights situations in Africa for visually impaired persons.
Tillsammans med SRF i Sverige arbetar nu Peter K och African Union of the Blind för att ta itu med mänskliga rättigheter i Afrika. Enligt deras undersökning så har de flesta länder lovat att följa de mänskliga rättigheterna, men problemet är att det efterföljs ändå inte. Att trycka på makthavarna ännu hårdare är deras viktigaste uppgift just nu.
My name is Fatma Dija Chesa from Tanzania.
Fatma The Judges är från ön Zanzibar i Tanzania och hon är ledamot i kvinnokommittén för Zanzibars organisation för personer med synnedsättning.
You know, in our country the main problem in a visually impaired is first is facilities or tools. Maybe
hon berättar att det främsta problemet för personer med synnedsättning i hennes land är att det är svårt att få tag i hjälpmedel, som till exempel vita käppar och punktskriftsmaskiner. Lite hjälp får de via organisationen My Right, som donerar en del hjälpmedel. Ett annat problem är att kvinnor med synnedsättning sällan deltar i aktiviteter i samhället. Dels eftersom det saknas hjälpmedel, men också för att de kanske gömmer sig hemma.
Maybe they are hiding in the housing on their family. So that is a problem that the family afraid.
Det är inte afraid. Så enkelt att gå ut själv på gatorna som kvinna med synnedsättning. Men Fatma och de andra i organisationen försöker uppmana kvinnor att vara självständiga, till exempel genom att använda vita käppar. Hon berättar också att enligt deras tradition så finns en stigmatisering i samhället. Familjerna kan vara rädda och vill ofta skydda sina familjemedlemmar med synnedsättning hemma.
Min namn är Sandra Veronica López.
Sandra Veronica López kommer från Nicaragua och är vice ordförande i deras organisation för personer med synnedsättning. De främsta problemen i Nicaragua enligt henne är att personer med synnedsättning inte så lätt får tillgång till utbildning. De har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Det finns många brister i tillgänglighet i samhället.
En education. Que las personas con discapacidad visual puedan integrarse och inkluderas i las escuelas regulares.
När det gäller utbildning så arbetar de med att barn ska kunna inkluderas i den vanliga skolan. Och när det gäller arbete så jobbar de för att personer med synnedsättning ska kunna få jobb både i privat och offentlig sektor. Och med hjälp av SRF i Sverige så jobbar de för att främja arbetsinkludering och inkludering i utbildning för att på så sätt förbättra livsvillkoren för alla i samhället.
Reporter i de där inslagen var Therese Selén.
Och så ska vi prata om någonting helt nytt. En talande biljettautomat med pekskärm testas just nu i ett fylke eller län i Norge. På mässan persontrafik i Göteborg förra veckan demonstrerades kvickomaten av Arnold Norman.
Man kan aktivera talet om man stryker fingret över bildskärmen så att man på det sättet kan se när man är framme till den funktion man vill ha. Och när man är framme på den, då dubbelklickar man. Precis som på en padda så att säga, och iPad. Och det är ingen ny teknik utan folk känner igen sig.
Betal med reisepengar på ditt Columbus-kort.
När ni har arbetat fram den här prototypen i Norge då, med stöd eller ni har haft som referensgrupp Norges blindeförbund. Vilka synpunkter har synskadade normen kommit upp med under arbetets gång?
Ja, dels är det kontrasterna på varje ruta man har för att välja.
Och det är knapp. Kontrasten, man kan ju säga, det är en vit bakgrund här på den här skärmen och sen är det mörkgråa plattor med vit text. Alltså det är inverterat som det kallas.
Precis. Och det är det ena. Och det andra är att det ska vara ett ljud när man klickar som man hör i högtalaren när man då har bekräftat att man har gjort ett val.
Aktiver texttilltale. Dubbelt texttilltale är aktivert.
Arnold Norman på Kvickomat tror att synskadade resenärer behöver en introduktion innan de känner sig bekväma att använda biljettautomaten. Skärmen är höj- och sänkbar för att till exempel personer med rullstol ska kunna använda den. Tekniken fungerar efter en hel del träning, säger Jimmy Pettersson, handläggare på Synskadades Riksförbund.
Vissa moment, man fick ha lite tålamod och prova några gånger. Det jag tycker är intressantast här är att man har lyckats ta fram en fullt fungerande talande biljettautomat som kommer att installeras i verkligheten i Norge då, som dessutom fungerar med touchskärm, med tal. Så att jag ser det här, så det är ett jättestort steg i utvecklingen mot att vi också på sikt kan få talande biljettautomater i Sverige förhoppningsvis.
Dubbelklick för att välja.
För oss som organisation så tror jag ju det kommer att handla om att vi kommer ju naturligtvis fortsätta jobba för att vi måste kunna köpa biljetter på flera sätt och vi måste ha kvar alternativa sätt att köpa biljetter för över telefon, över disk och ombord på fordonen och sådär. Det är jätteviktigt, men för den gruppen som faktiskt fixar och känner sig bekväm med automater, vilket är en växande grupp, så tror jag det här kan vara intressant. Va?
Enkelbiljettbuss skrivs ut.
I början av nästa år kommer den talande biljettautomaten börja användas i kollektivtrafiken i Rogalands fylke i Norge. Reporter Åsa Nilsson.
Är det bara jag som tänker på Sagan om ringen när de säger fylke?
Ja, men jag tänker också Flårkrypa Granprix, har du sett den?
Mm.
Ja, där de är baklänges in i fågelholken.
Just det,
ja.
Det var länge sedan.
Ja.
Vad ska du göra i helgen då, Caroline?
Jag ska åka till Göteborg om en timme faktiskt.
Nej, men det var väl oväntat?
Ja, visst är det oväntat. Alltså den där killen som har tagit i mitt hjärta. Ja, jag ska ha en jättefin helg. Vi ska bland annat åka till Borås. Denna fantastiskt regniga stad. Mm-hmm. Och gå på en liten fest där. Och sen så ska vi väl ligga i en hög i soffan och kolla på film, tänkte vi.
Mm-hmm.
Vad ska du göra?
Jag ska faktiskt träffa en kompis imorgon och annars så ska jag nog mest bara ta det lugnt och ladda inför en ny spännande vecka och sådär.
Det låter ju toppen.
Men hörru, ska inte du ta och göra Stockholm och den där pöjken en gång för alla så du slipper åka fram och tillbaka som en tätting?
Ja, jag pratar ju så mycket om honom i Radio SRF också på ett eller annat sätt. Typ genom att jag åker till Göteborg som jag pratar om jämt och ständigt.
Ja, och vi pratade faktiskt om det här förut idag på redaktionen om att vi är lite sura för att inte vi får göra några inslag i Göteborg längre. Du liksom bara snor alla dem.
Ja.
Vi kan inte ha det så här.
Det glamorösa livet av Caroline Gollungberg. Välkommen.
Vi sätter punkt här tror jag och så hörs vi igen nästa vecka.
Ha en jättebra helg. Hej då.
Hej då. Du har lyssnat på Radio SRF som är en podcast ifrån Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka och vi sänder dessutom direkt vid större händelser inom organisationen. Veckoprogrammen kan höras via SRFs webbplats eller som podcast. Sök på Radio SRF i iTunes eller appen Podcaster. Mer information om olika sätt att lyssna och om våra sändningar finns på www.srf.nu/radio. Kontakta gärna redaktionen med tips, idéer eller synpunkter. Du når oss via mail till radio@srf.nu. På vår telefonsvarare 08 39 92 40 kan du lämna meddelanden eller insändare till programmet. Vill du skriva till oss är adressen Radio SRF 12288 Enskede. Du kan skriva både på svartskrift och punktskrift. Synskadades Riksförbunds telefonväxel nås på 08 39 90 00. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.
Synskadades Riksförbund.